Jag har som överskrift Bibeln, livets kartbok. Det jag börjar med här, det känner några igen tror jag. Men det är inte samma predikan, så att ni inte tar någon tupplur direkt. Jag tycker om kartor. Jag har alltid gillat kartor. Vi har en hel låda med kartor hemma från länder och städer som jag antagligen aldrig kommer att få se. Men jag samlar lite på kartor och när jag var barn så brukade jag rita kartor och färglägga. Jag tyckte väldigt mycket om det. Janne, han har ett helt annat förhållande till kartor. Och jag vill beskriva genom att berätta bara kort om när vi hade semestrar i USA på den tiden. Man hade kartböcker alltså. Och då hade vi en stor kartbok, jättebok så här. Med alla USAs stater i den. Men det brukar alltid sluta på samma sätt. Vi byttes ju om att köra och jag kör gärna i städer. Och det brukar sluta med att Janne ilsket fräser. Jag fattar ju inte, jag går inte att se vart vi är. Jag har ingen aning om vart vi är. Jag går inte att läsa det här. Och så kastar han kartboken i baksätet. Och sen kom GPSen. Det är grejer, sa Janne. Det måste vi ha, det är jättebra. Och så köpte vi GPS och den var ju kanonbra enligt Janne tills den ledde ut oss rakt ut i en åker i Rumänien. När vi skulle till ett björnreservat. Släng GPSen, sa jag då. Nej då. Men i alla fall, vi har hittat, jag kan tillägga då att vi har hittat hemliga fågelställen. För vi är fågelskådare och fotar mycket. Tack vare Janne när han har läst på nätet olika reseskildringar då. Men då har inga kartor varit inblandade. Bibeln, den kan man ju kalla för Guds kartbok. Och den älskar både Janne och jag. Den talar om vårt ursprung. Den talar om livets mening och livets mål. Den säger att vi är skapade till Guds avbild. Att synden kom in. När människorna valde att tro på ormens eller djävulens lögn istället för på Gud. Och lögnen kan man ju sammanfatta som, ni behöver inte Gud, ni kan själva bli gudar. Och så förstördes relationen mellan människan och Gud. Och konsekvenserna av det ser vi överallt i hela skapelsen. Den vägen ledde fel. Och fick ödesdigra konsekvenser. Och den leder till undergång. Det är populärt idag att tala om jordens undergång. Inte i kyrkorna förstås. Där talar man mest bara positiva saker. Men vi vet alla på nyheter och media och politik och allt. Jordens undergång är nära. Och det är ju med syfte då att med klimathets och annat föra oss in och driva oss alla in i en global agenda. Och många kristna hakar på med förutsats att människan är satt att värna naturen. Ja, det är sant. Men jag brukar ha tre svar eller tre kommentarer till det. Det första är att människan var ämnad att sköta skapelsen i lydnad och beroende av skaparen. Det är det som är grejen. Det var det livets träd handlar om. Kunskapens träd handlade om att göra sig oberoende av Gud. Och det är vad människan åstadkommer. Det andra jag vill säga är att vi som älskar Guds skapelse. Vi värnar om det utan att vara globalister. Det finns inget motsatsförhållande i det. Och Bibeln säger faktiskt ju att den här världen kommer att gå under, den går mot sin undergång. Det är sant. Och Gud kommer själv att ta hand om sin skapelse. Första Korinthierbrevet 2, vers 5. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Skrev Paulus. Och i kapitel 7, vers 31. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. I andra Petrus brev 3 och 11. Där skriver Petrus om Herrens dag. Och där skriver han också allt detta går mot sin upplösning. Och Jesus sa själv, himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Det här är vad Bibeln säger. Människan kan inte frälsa sig själv eller rädda planeten. Men det finns en evig framtid och ett hopp för alla som tror på Jesus och som sätter sitt hopp till honom. Och Bibeln talar ju om att Jesus ska komma tillbaka. Hela skapelsen ska förvandlas. Romarbrevet 8. Och Uppenbarelseboken talar om en ny himmel eller en förnyad himmel och en ny eller förnyad jord. Jesaja 53 och vers 6 läser vi. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Och i den vilsenheten försöker vi hitta mening med livet på olika sätt. Kanske i relationer, i arbete, i nöjen. Och många går så vilse att man fastnar i missbruk av olika slag. I spelmissbruk, porr, alkohol, droger, det finns hur mycket som helst, det vet vi. Andra söker i andliga kickar, andlig berusning eller hedniska övningar, mystika övningar, seanser och mycket annat som Gud varnar oss för. Att gå vilse, att gå sin egen väg, det är ju att utestänga Gud från sitt liv. Att vara bortvänd från honom eller att gå bort från honom. Och det heter synd, det kallar Bibeln för synd. Och Bibeln säger att alla är syndare, att alla är vilse utan Gud. Och syndare är ett tillstånd som gör att vi syndar. Och det leder till fördärvet. Synd är hinder mellan oss och Gud som gör oss till Guds fiende och gör oss fientliga emot Gud. Synd är att bryta mot Guds bud och Guds vilja. Och synd är också en makt som bara Gud kan rädda oss och befria oss ifrån. Får man säga så? Människor kan ju bli kränkta. Jag hörde om någon som predikar att synd är när vi gör misstag. Jag tänker om det vore så enkelt. Då hade inte Jesus behövt ge sitt liv och dö och lida och dö för oss. Galaterbrevet 4:16 där skriver Paulus. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Paulus avslöjade självgodheten här i Galatien. Som ledde tillbaka till lagen, in under lagen och till lagiskhet i församlingarna. En annan grupp judar blev kränkta av Jesu ord vid ett tillfälle, och det läser vi om Johannes 8 från vers 33. De svarar Jesus, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, amen, amen säger jag er, var och en som gör synd är syndens slav. Och det här samtalet är utmynnat i att de här människorna blev så arga på Jesus för att han kallar dem slavar under synden. Så att de anklagar Jesus för att ha en ond ande. Det kostar på idag med att säga sanningen. För människan vill gärna ha ett annat evangelium som hon kan acceptera, en bred och lätt väg. Uppmuntra människans godhet så blir du accepterad. Men säg inget om synd eller omvändelse. Det grekiska ordet, det vanligaste ordet och det starkaste ordet för synd är ju hamartia. Det betyder också att missa målet. Och Bibeln talar ju om två vägar, två slutmål. Livets väg och dödens väg. Men så står det, ty så älskade Gud världen. Gud älskar oss och vill att vi alla når målet. Men då måste vi också finna livets väg som leder dit. Och i psalm 25 och vers 8 det står det så underbart. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Vilken nåd från Gud. Och när syndaren blir frälst och kommer in på den här vägen, Guds väg, då kommer fortsättningen i nästa vers. Han leder det ödmjuka rätt. Och han lär det ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup. Ja, det är därför Gud varnar för fel vägval. Han älskar oss och han vill oss väl. Men här ser vi att det finns förutsättningar för att vi ska förstå Guds ledning och Guds väg. Ödmjukhet och Guds fruktan. Ordet ödmjukhet, anav, här på hebreiska betyder att vara fattig. Alltså det, Jesus tar upp det här, att vara fattig i anden. Behövande, beroende av Gud. Det betyder också låg eller böjd. Och det beskriver en människa som inte litar på sitt eget förstånd utan är beroende av Gud, av hans nåd, och är beredd att underordna sig Guds vilja, böja sig under Guds vilja. David, han ber i psalm 86 och vers 11: Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid det enda att jag fruktar ditt namn. Och i King James står det här: ena mitt hjärta, jechad, tillsammans, ena mitt hjärta vid att frukta ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Hjärtat kan ju vara delat, eller viljan kan vara delad. Vi vill bara lyda Gud på de områden som vi själva väljer. Men det David ber här, och den ödmjukhet som vi behöver och som Gud vill se, det är att vi inte kommer att ställa krav eller villkor för Gud. Utan vi böjer oss inför Guds vilja och ledning. Och vi ber: ske din vilja. Och utan förbehåll eller nödutgångar. Vi kan stå och stampa på samma ställe på vägen i många år. Därför att vi vägrar att ödmjuka oss inför Gud. Och vi kan åsamka oss själva onödigt lidande. Och tro att det är Guds prövning när det i själva verket är att vi är utlämnade till våra egna vägar. I psalm 81 och från vers 12 står det: Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Ordet planer betyder också inbildningar, fantasier eller föreställningar, visioner. Om mitt folk ändå ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar. Gud vädjade till folket. För Gud vet vart vägarna leder och han vill rädda oss från att gå fel och gå vilse. Och i Ordspråksboken 14 och 12 kan vi läsa: En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Vi ser kanske inte, eller förstår och inser vart den här vägen leder, men Gud vet var vägarna leder och vart de slutar. Och han vädjar, och han uppmanar att gå på hans väg, livets väg. Bibeln kan kallas livets kartbok. Men den måste läsas. Och den måste läsas på rätt sätt. Jesus sa till en grupp judiska skriftledare, Johannes 5 och 39: Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. De här judiska skriftlärde, de studerar Bibeln, de studerar Gamla testamentet. Och de hade så mycket kunskap, de kunde långa texter utan till. Men de läste för att se vad de skulle göra för att bli goda genom gärningar. Som en lagbok eller som en vanlig kartbok. Nu ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag göra det och nästa steg. Och vi hör ibland liknande idag: 10 steg till framgång, 10 punkter till framgång, 12 punkter, 8 steg och så vidare. Och köttet eller syndanaturen, den älskar ju sånt. Ja, jag ska lyckas. Vi kan. Men hela Bibeln har ett centrum som pekar på en person. Och Jesus säger själv, Johannes 14:6, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så vi läser Bibeln först och främst för att lära känna Jesus, lära känna Gud. Och Jesus är enda vägen. Petrus säger det i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsning, alltså syndernas förlåtelse. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och på den vägen rensar Gud bort skräpet i våra liv så att vi blir mer och mer fria. Vi ställs inför många vägval och beslut på vår livsväg. Men det står i Jesaja 48:17. Så säger Herren, din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du ska vandra. För Guds väg leder alltid rätt. Om vi låter honom leda oss och ber om hans ledning. Och en konsekvens av att vi tror på Jesus, det är ju att vi älskar den här boken, Bibeln. Men vi behöver en kartläsare. Och det får vi. En expert. Den helige ande. Psalm 32:8. Det är ju lite man får ha favoritvers och älskar den här versen. Och jag har ju sagt det här mer än en gång. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Alltså vi får en personlig rådgivare, en kartläsare. En expert som lär och instruerar betyder grundtextorden här. En expert som ger råd, som guidar, som ger lösningar, som planerar, som förvandlar, som fastställer. De betydelserna finns i orden. Och den helige ande leder oss alltid till och in i Guds ord. Aldrig utanför eller bort från Bibeln. Det är inte sant. Det finns pastorer och falska lärare och falska herdar idag som påstår att Gud leder oss ut på nya områden utanför sitt ord, för han är större än sitt ord. Det är lögn. Gud leder oss alltid in i sitt ord. I våras hade vi några veckor semester och då var vi på Gotland. Då var GPSen med igen. Och där ledde det ut oss mitt i natten i kolsvart mörker ut på en äng. Men då hade vi knappat in fel adress. Och så är det också, många har försökt och försöker att ändra Bibeln. Rita om kartan så att säga. Men det leder alltid fel. Leder alltid vilse och på villovägar. Jeremia profeterade. Vi läste i Jeremia kapitel 8 och från vers 8. Hur kan ni då säga, vi är visa? Och vi har Herrens lag. Och det här ordet är intressant. Visa, det är ordet som betyder chakam på hebreiska. Skicklig, intelligent. Det är ungefär som man säger, vi har de bästa ekonomerna här. Vi har de mest framgångsrika affärsmännen här. Eller byggmästare, eller vad man nu har. De bästa som man kan hitta, de har vi. Vi kan det här. Och så har vi Bibeln. Vi tar en vers här och där. Se, utan tvekan, sa Gud genom Jeremia, har de skriftlärdes lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Sådana visa ska komma på skam, förskräckas eller komma till korta och tas till fånga, snärjas. Se, de har förkastat Herrens ord. Vad har de då för vishet? Jeremia såg att folket gav uttryck för att de sökte Herren, men det var inte helhjärtat. Det ser vi i Jeremia bok. Och i kapitel 7 och vers 23 så säger Jeremia, det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er så skall det gå er väl. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar, alltså egna rådslag och planer, och sitt onda, hårda hjärta, och vände ryggen till mig, inte ansiktet. Jeremia pekar ut Guds väg hela tiden, men han var väldigt ensam. Som så många Guds tjänare, män och kvinnor genom historien. Och idag är det inte en majoritet, men det är en här, det är två där, det är några där. Vi får mejl, vi får telefonsamtal, vi träffar människor på andra sätt. Som känner sig som Jeremia eller Elia. Jag är ensam kvar. Det predikas inte bara enstaka bibelord längre. Det predikas ur andra böcker än Bibeln. Och det predikas falska läror. Men det är bara jag, eller vi, som reagerar. En främmande ande tas in i våran församling, men ingen tycks märka det. Och man känner sig ensam. Vi har inte räknat, men det är ganska många. Under alla år vi har haft hemsidan som har kontaktat oss och säger samma sak. Men jag vill ge ett uppmuntrande ord till alla. Var och en som känner att så är det för mig. Så av er som är här eller av er som lyssnar på nätet nu i efterhand. Hur viktigt är det att just du står fast trots motstånd eller kanske utfrysning och annat? Jo, den dag som din vän eller din släkting eller granne eller arbetskamrat eller vad det än är som du känner, när han eller hon vaknar eller tvingas vakna, vem ska de vända sig till? Jo, till dig. Dig som inte följer mängden, men som följer Jesus och som läser din bibel. Då vet de vart de ska gå. Det var många i Juda på Jeremia tid som visste att Jeremia var sänd från Gud. Men de vägrade ändå tro på honom. Och jag vill ta upp tre kungar här som exempel. Kung Jojakim. Det var han som rev sönder Guds ord. Det Jeremia fick förmedla och skriva ner i en bokrulle. Eller skriftrulle som han hade. Ritsch-ratsch i nelden. Om man förstör Guds ord så kommer det inte att hända det där. Kanske han trodde. Kasta bort Bibeln. Predika inte om tidstecken och ändetid och avfall och undergång. Då kommer det inte att hända. Nej, låt oss hjälpa till att rädda planeten i den nya klimatreligionen. Babylonerna hade belägrat Jerusalem. Babyloner är ju samma som kaldéer. Babylon och kaldéerna samma sak. Men kaldéerna, det var ju det som framförallt var de som... De var väldigt kända för alla sina spåmän och teckentydare och österländsk religion. Och Guds folk här, judar och Israel, de hade ju avfallit och tillbad babyloniernas avgudar. Och till och med fört in sin avgudadyrkan i Guds hus, i templet. Därför tillät Gud att de blev givna i Babyloniens hand, så att de kunde tillbe sina avgudar hur mycket de ville. Det är farligt att leka med synden. Vi kan få som vi vill. Men när synden får sitt järngrepp om våra liv, då är det inte lika roligt längre. Jeremia profeterade i kapitel 38 från vers 3. Så säger Herren. Denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här och han ska inta den. Då sa förstarna till kungen, den här mannen, alltså Jeremia, bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden, liksom allt folket i övrigt, modlösa genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd. Sanningen var ju precis tvärtom. Det var ju Jeremia som ville folkets välfärd genom att de ödmjuka sig inför Gud. Men här ser vi antikrists ande arbetar och kallar det goda ont och det onda gott. Nästa kung var kung Sidkia. Det var det sorgligaste exemplet av dem. Han förstod att Jeremia var Guds sändebud och Guds profet, och han skickade hemligt bud till Jeremia och bad om förbön. Och vid ett par tillfällen sände han efter Jeremia hemligt och fråga: har det kommit något ord från Herren? Men ändå läser vi att Sidkia inte tog emot Jeremias maning och råd. Och Sidkias liv slutade i en total katastrof. Den tredje kungen, det är kung Jojakin. Han var kung före Sidkia och fördes till Babylon i den andra deportationen av tre som folket fördes dit bort. Han var ingen rättfärdig kung, läser vi. Men han böjde sig för det Gud hade sagt, och han fick en helt annan framtid. Och det är enligt Guds löfte som vi kan läsa om i psalm 106 och vers 43-46. Han räddade dem, Gud alltså, räddade dem många gånger. Men de hade ett uppror i sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Och här kan vi se hur Gud öppnar en väg till frihet för kung Jojakin. Jeremia 52 från vers 31. Evil Merodach, kungen i Babel, samma år han blev kung, då tog han Jojakin, juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Och Jojakins upprättelse och benådning här i Babel, det finns på babyloniska lertavlor med kilskrift bland arkeologiska fynd än idag. Det är häftigt. Gud är så god, så även om en människa omvänder sig vid de allra sista stegen på sin livsväg, så är Jesus där och tar emot och förlåter och ger evigt liv. Jag tänker hur vi människor skulle resonera i första hand. Ja, har du inte brytt dig om mig eller hatat mig eller förnekat dig hela ditt långa liv, om man nu är gammal, så kan det väl kvitta att du kommer nu. Men så är inte Gud. Om det så är sist, i sista stund, så är Jesus där. Gud är där och tar emot och förlåter. Och jag har varit med om det några gånger med olika vänner som jag har fått bett frälsningsbönen med på deras dödsbädd. Och det är underbart. Den som tjänar Gud i sitt liv får ju lön för det. Men det eviga livet, det får var och en som tar emot Jesus. Om det så är i den sista andetaget på livsvandringen. Så vet vi också att Herrens ord genom Jeremia och Jeremias trohet, att inte han gav vika eller gav upp utan stod fast och höll ut, det betydde så otroligt mycket. Sen för profeten Daniel i Babylon, som vi läser om i Daniels bok och särskilt i kapitel 9, och fick konsekvenser för hela folket. Så viktigt är det att vi står fast och är trogna Herren. Vi läste i början, vi gick alla vilse som får. Och David skrev ju psalmen, Herren är min herde. Och i vers 3, psalm 23, så står det: han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och Davids liv, det vittnade om Guds trofasthet och ledning. För han följde den gode herden. Och i vers 4, om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont, ty du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig. Med andra ord, Jesus är med oss och hjälper genom allt. Vad jag än möter är jag trygg, för min framtid är i Guds händer. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Med andra ord, jag ska nå målet därför att du Herre leder mig. Och det gäller oss alla. Och i psalm 139, vers 23, där ber också David, utransaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. En olycksväg inom mig, står det i grundtexten. Med andra ord, låt det inte finnas någonting i mitt hjärta eller inom mig som kan locka mig vilse eller locka mig bort ifrån dig, Herre. Led mig och bevara mig alltid på livets väg, vad det än kostar. Amen. Jag hade en dröm jag bara vill kort berätta. I morse när jag vaknade, det var lite märkligt för Janne hade också, fick profetiskt tilltal i en dröm. Jag drömmer nästan aldrig, så när Gud ger mig en dröm, och det är länge sedan nu sist, då är det kristallklart och det är ett budskap i drömmen, så jag förstår att det är Herren. Jag befann mig på en väg och kom till ett backkrön. Och jag visste att den här vägen, jag visste ungefär vart vägen skulle leda. För jag visste att bakom backkrönet så svänger det en lång sväng nerför åt höger. Men när jag kommer upp där, då blir det kaos, totalt kaos runt omkring. Det blir kolsvart och det blir oväder. Och jag såg ingenting. Jag såg inte vägen, jag såg ingenting. Men i och med att jag visste ungefär vart vägen fortsatte, så fortsatte jag i den riktningen och bad till Gud inom mig. Och efter ett tag så klarnade det igen och jag kunde se. Och då var jag fortfarande på vägen. Och jag upplevde att det var ett profetiskt tilltal. Det kan vara någonting man möter. Det kan vara någonting som omständigheter och någonting i det privata livet som man förstår ingenting. Men det vi vet är att bönen och Guds ord, det är det vi håller oss till. Det är det vi vet. Även om vi inte förstår allt som händer. Och håller vi bara fast vid det, så håller vi oss på vägen. Det kan ju också vara en större bild om kanske vad vi alla tillsammans möter. Vi vet att vi lever i en svår tid i framtiden. Men vi vet att vi håller oss till det som vi säkert vet. Allt är rätt. Och då håller vi oss på vägen och Gud bevarar oss. Amen.